så.
Vad sa du?
Får jag be för dig?
Ja, absolut.
Kära far i himlen, tack att du är nära. Mm. Tack att du välsignar Anders. Och du välsignar det ord som han ska tala. Öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot och förstå. Mm. Och att din heliga ande leder honom i Jesu namn. Amen.
Ja, vi tackar för att vi fick komma hit. En förmån. Komma till en församling där vi aldrig har varit. Och vi känner ju Kent och Kristina sedan många år tillbaka. Jag har jobbat som pastor många år. Men också som lärare på en bibelskola då, 29 år. Och i början jobbade jag mest med pastorsutbildning. Men sen med Bibelinstitutet. Ettårig lekmannautbildning. Så jag är egentligen, kan man säga, lite bibellärare och pastor i kombination. Det är därför jag har sådana här lappar också. Jag är van att dela ut stenciler. Det har gjort hela mitt liv. Och bli inte förskräckta nu för att det är mycket bibelord. För att jag försöker bara, vi läser det här och så samtalar vi om det. Och försöker integrera ordet med det vi säger. Och det, predikan handlar om ett öppet hjärta. Och ska ta flytta den här bara så. Så, hoppas jag alla ser. Det är så här att vi firar ju alla hjärtans dag i februari. 14 februari. Och jag vet inte hur ni gjorde senast, om ni köpte geléhjärtan till någon ni tycker om. Eller en av de där 4 miljoner rosorna som man säljer i Sverige den dagen. Och alla hjärtans dag, det är någonting väldigt kärt för svenska folket. Mycket mer kärt än hjärnans dag som är i april. Den har inte alls lika stor uppmärksamhet, utan det är något speciellt med hjärtat, eller hur? Och det är så här, hjärtat sitter ju på insidan som tur är. Och det är ju så att det talar om den här omtanken och kärleken som vi har till varann som människor. Och så är det i Bibeln också, att hjärtat står som en symbol för det som finns där inne. Det innersta i människan. Och nu är det så att vi tenderar att dela upp människan mycket i förstånd, vilja, tanke, känsla och så vidare. Och så ska man egentligen inte göra så mycket utifrån Bibeln, utan vi är odelbara, kan man säga i Bibeln. Vi är individer. Och individ betyder just odelbar. Från latinet individus. Så att det är inte så bra att dela på oss för mycket. Och hjärtat är som någon slags kärna i människan. En knutpunkt där alla vägar utgår ifrån. Det är som en sambandscentral. Jag har själv suttit i en sån när jag gjorde vapenfri tjänst. En ledningscentral därifrån allting styrs inifrån människan. Och som Gud naturligtvis vill ha tillgång till. Och då ska vi läsa det första bibelordet. Det är Ordspråksboken 4:23 i två olika översättningar. Det mesta av det här är taget på den här stencilen från Folkbibeln, då, Svenska Folkbibeln 2015. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Eller, mer än allt annat, vakta ditt hjärta, till hjärtat styr ditt liv. Och det är ett väldigt viktigt ord om hjärtat. Och då är det viktigt vad som finns i hjärtat. Det står i tredje Mosebok att vi inte ska hysa agg eller hysa hat i vårt hjärta till vår medbroder, utan att vi ska älska varandra. Så att hysa någonting i vårt hjärta, att ha det som inneboende så att säga, det är väldigt viktigt vad det är för någonting. Och det var så här, för en tid sedan så läste jag i min dagliga bibelläsning. Jag brukar läsa lite i Gamla testamentet, lite i Nya testamentet varje dag. Och då läste jag 2 bibelord som handlar om hjärtat. Och om ett öppet hjärta. Och jag kände så här att Gud talade till mig väldigt starkt den där dagen om att det här, Anders, Det kan du göra till din bön. Att be Gud om ett öppet hjärta för honom, för andra och för allting som hjälper mig att fungera bättre som människa. Och den första texten då som jag läste, det är 5 Mosebok 15, 7-11. Det har ni på era lappar. Det går bra att titta i biblarna också. Det är samma text. Och då är det så här, i 5 Mosebok så börjas det med en beskrivning om friåret. Vart 7:e år så skulle man ha skuldavskrivning helt enkelt. Den som hade någonting att fodra av en annan skulle efterskänka skulden. Och då säger Gud också lite tidigare här innan vi börjar läsa att egentligen, säger Gud, så borde det inte, skulle egentligen inte behövas finnas någon fattig i landet. Om alla följde mina bud och vad jag har sagt så skulle det inte behöva finnas några fattiga. Men eftersom det gör det så gör vi det bästa av situationen och då stiftar vi en del lagar och så kring det här. Och då läser vi vers 7-11. Om det finns någon fattig hos dig, en av dina bröder i någon av dina städer i det land som Herren din Gud ger dig, ska du inte förhärda ditt hjärta eller stänga din hand för din fattige broder, utan villigt öppna din hand för honom och villigt låna honom vad han behöver i sin brist. Se till att inte denna onda tanke uppstår i ditt hjärta. Det 7:e året, friåret, är nära. Och du så ser med ont öga på din fattige broder och inte ger honom något. Eller lånar honom något skulle man också kunna säga. Han kan då ropa till Herren mot dig och synd kommer att vila på dig. Du ska ge villigt åt honom och ditt hjärta ska inte vara motvilligt när du ger. Eftersom Herren din Gud ska välsigna dig för en sådan gåva skull i alla dina verk och i allt du företar dig. Fattiga kommer nämligen aldrig att saknas i landet. Därför befaller jag dig, du ska villigt öppna din hand för din broder, för de behövande och de fattiga i ditt land. Så den här texten handlar om samspelet mellan hjärtat och handen. Ett slutet hjärta ger sällan en öppen hand. Men ett öppet hjärta ger en öppen hand. Så hjärtat och handen agerar tillsammans. Och det är så Gud vill att det ska vara, inifrån och ut. Det är en väldigt fin text tycker jag. Men det finns en liten varning här, en frestelse att bli själviskt beräknande i sitt tänkande. Aha, nu ska vi se vad jag kan tjäna på det här. Och det är inte bra, utan Gud vill att vi ska vara generösa och återspegla hans eget hjärta på det sättet. För Gud är generös och han vill att vi ska vara det också. Det finns andra texter i Bibeln också, utöver den här. Det finns jättemånga texter om hjärtat. Men en text är 5 Mosebok 6:4-5 och den ska vi titta lite på. Det är den här texten som en ortodox jude citerar 2 gånger om dagen. Och vi läser vers 4 först. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och då tänkte jag bara säga det. Det här är en väldigt stark text mot avgudadyrkan och mot att ha andra gudar. Som det står faktiskt i första budet, ordagrant i hebreiskan, står det så här: du ska inga andra gudar ha framför mitt ansikte, står det. Det vill säga gudar som skymmer Gud, som gör att han kommer i bakgrunden. För vi kan ju vara sådana att vi blåser upp en del saker till oproportionerlig storlek. Och det gör vi med våra avgudar, det som vi litar på, det vi förtröstar på. Kanske inte istället för Gud, men vid sidan av Gud, som kanske till slut blir viktigare än Gud också. Och då gör vi som Hesekiel säger ibland, vi placerar de här sakerna framför vårt ansikte. Och Hesekiel säger att faran med det, att placera gudarna framför sitt ansikte, det är att de får insteg i våra hjärtan. För det är ju hjärtat avgudarna vill åt. Det är där vårt hopp, vår förtröstan, vår tillit finns. Och det vill de ta hand om naturligtvis. Och jag tycker det är lite nästan roligt på ett sätt, ironiskt, att Hesekiel kallar de här avgudarna
för eländiga avgudar nästan 40 gånger i Hesekiel. Och det är just det här att de är så lömska, de här förfalskningarna av Gud, därför att de vill komma åt vårt hjärta. Det finns ett exempel i Hesekiel där, kapitel 8-11, där man hade ställt in massa gudar i templet. Berättas om det i kapitel 8. Och vad händer då? Ja, det står bokstavligen att Gud drar från templet. Därför att han har trängts undan. Han har blivit någon slags bakgrundsfigur. Kommit ut i periferin. Och det som är centralt där i templet är de här andra gudarna som han dyrkade. Nej, men det, nu vet ju Gamla testamentet. Gud ingick ett förbund med sitt folk. En relation, en gemenskap. Och då finns det ju inte plats för några andra älskare i ett sånt äktenskap som Gud hade med sitt folk. Nu har jag aldrig varit otrogen, Runa. Men om jag skulle vara det, om jag skulle ha en annan älskare, så skulle ju vår relation vara förstörd. Även om jag kunde mörka det och dölja det, så skulle ju intimiteten smyga ut genom bakdörren direkt. Det fungerar aldrig bra med andra älskare som betyder lika mycket eller kanske mer. Gud hade gett massa löften i den här relationen. Han hade svurit trohet och kärlek till sitt folk. Och det är klart att han ville få det tillbaka. Så mycket kärlek som möjligt. För att ibland är det så här att vi söker sånt som ska möta hjärtats djupaste behov. Vi längtar efter saker, vi kanske dagdrömmer om saker. Vi spenderar mycket pengar på saker som vi tror ska ge lite mer mening i livet. Men någon av ökenfäderna har sagt någonting väldigt bra. Han sa så här: ägna dig inte av ditt hjärta åt det som inte kan tillfredsställa ditt hjärta. Jag tar det en gång till. Ägna dig inte av ditt hjärta åt det som inte kan tillfredsställa ditt hjärta. Och det är lite som det står i psalm 62. Bara hos Gud har min själ sin ro. Ytterst sett så är det så. Vers 5 då, i femte Mosebok 6, 4-5. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft. Jag har ordet hela där 3 gånger. Det är väldigt stark betoning. Och hjärtat började med. Hjärtat är väldigt viktigt i femte Mosebok. Någon har kallat för femte Mosebok för Gamla testamentets hjärta. Och jag tycker, personligen tycker jag att kanske Saltaren kan konkurrera med det. Men det är väldigt mycket om hjärtat och kärleken i femte Mosebok och lagen. Jag kan säga att de här två orden trivs väldigt bra tillsammans i femte Mosebok. De är bra rumskamrater, har någon sagt. De gillar varann. Och det kanske vi tycker är lite konstigt. Men man får tänka på det att lagen i Gamla testamentet, Torah, det är undervisningen om Guds vilja. Vägledningen om Guds vilja. Det är ju just att älska andra och att älska Gud. Så då läser vi psalm 40:9. Som ni har på era lappar. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Och lagen i sammanfattning, det är just att älska Gud och älska andra. Så att det här med kärleken är otroligt viktigt i Bibeln och i den här texten då. Där börjar allting i hjärtat. Det är där viktiga saker händer. Och nu skulle jag vilja göra en liten, var egentligen därför jag ville ha tavlan här idag. För att ta ett papper till. Eller två.
Vad bra.
kanske ni inte kan läsa det, men hjärta står eller i mitten, själ och kraft. Man kan tänka så här, att hjärtat är innerst inne och därifrån utgår vår kärlek till Gud och till medmänniskan. Vi ska älska av hela vårt hjärta, det har vi redan pratat om. Och sen kan vi gå vidare till själen. Vad är det? Ja, det är svårt. Det kan betyda lite olika saker, men själen står ganska ofta i Gamla testamentet för hela personen, hela människan. Det är så här att det står i grundtexten att det kom 70 själar till Egypten. Och det är klart att man inte översätter så. Det skulle låta lite konstigt. Då menar man 70 personer. För själen kan vara jag med allt jag är på något sätt. Om det finns mycket i hjärtat som tankar och vilja och allt möjligt, så är själen lite vidare. Det talar om hela min person. Och ibland i Gamla testamentet kan man översätta det med mig eller min, alltså det som står, det ligger i försåt för min själ, står det. Ja, men då säger man, de ligger i försåt för mig. Och allt vad jag är. Så hela personen behöver vara med i kärleken till Gud. Och då tänker jag på, det var därför jag tog med psalm 103, bara som en liten illustration till det här. Lova Herren min själ, och allt det i mig är hans heliga namn. Allt det i mig är, det här är en gamla översättning, 1917 i reviderad form. Bibel 82 kallar vi det. Allt det i mig är, vad då allt? Ja, men vilja, beslut, känsla, förstånd, allt det där. Om allt samverkar och lovar Gud, så blir ju lovsången väldigt fullödig och stark. Om det bara är förnuft så blir det lite torrt. Om det bara är vilja, inte heller bra. Om det bara är känslan vi lovsjunger med, så är det inte heller tillräckligt. Utan det Gud vill är att vi ska vara hela här inne. Och att hela vårt jag, hela vårt väsen liksom samverkar i lovsången. Och precis så är det med kärleken också. Och nu är vi tillbaka till femte Mosebok 6 och 5 igen. Det som vi pratar om. Vad är kraften då? Ja, det måste ju vara någonting mer än muskelkraft, va? Eller hur? Hela, älskar Gud med hela din kraft. Det kan ju vara det också, jag vet inte. Men det är ett vanligt hebreiskt ord med odd som betyder mycket. Älska Gud med hela din mycket, säger man inte, men kanske myckenhet. Älska Gud med dina resurser, kanske. Det finns en judisk översättning, judar som har gjort en översättning till engelska. Och de använder så här, älska Gud av your heart, ditt hjärta. All your being, hela din varelse. And all your resources, alla dina resurser. Jag tycker det är jättebra. Eller som det står i The Message, som en annan översättning, med allt du har. Så just den här tanken att älska Gud med det vi har. Pengar, tid, allt, precis allt som vi kan tänka på. Då lämnar vi femte Mosebok och hoppar till Nya Testamentet, Romarbrevet 12:1. Som jag ska fortsätta den här tanken. Därför ber jag er bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Och det, nu säger Paulus, efter att han har haft en lång, lång utläggning om vad Gud har gjort för oss, och inte minst kapitel 11, att Gud är så barmhärtig. Han har visat barmhärtighet, säger han flera gånger. Och då, som gensvar på det, en slags gensvarsetik är det här. Det är inte moralkakor som Gud kastar på oss, utan det är någonting som kommer inifrån av tacksamhet. Va? När Gud har gjort så här mycket, han har gjort oss rättfärdiga, han har gett oss frälsningen. Ja, men allt det här på något sätt påverkar oss, va? Att älska honom och tjäna honom. Så med tanke på allt Gud har gjort, därför ber jag er vid Guds barmhärtighet, så kan vi få ge oss själva till Gud. Och om man ger sig själv som ett offer, vi har inget offeraltare här, men Jag skulle kunna lägga min plånbok där, eller min mobil är väl det första man lägger på offeraltaret. Min iPad. Jag skulle kunna lägga mig själv där, men jag ska inte göra det nu. Pengarna, kontokorten. Förresten så har jag Runas kontokort, för hon har högre pension än vad jag har. Nej, men vi gör så för att det är bra med om man har ett körkort och ett annat kontokort. Va? Ett bra tips om man plånboken blir stulen. I alla fall, vi får lägga allt det där på altaret. Aktier, fonder. Ja, men är inte allt det där mitt då, säger du? Ja, det är en bra fråga. Är tiden min? Är tiden vår? C.S. Lewis säger, lika lite som solen och månen är vår, så är tiden vår. Vi äger inte tiden. Vi äger egentligen ingenting. Men vi får ge vårt liv tillbaka till Gud. Och så ger han det tillbaka till oss på ett finare sätt, på ett helgat sätt. Så att vi får leva ett friare liv, ett bättre liv. När vi inte krampaktigt måste hålla tag i livet, lägga beslag på saker, utan att vi får bara släppa taget. Som Jesus säger. Jag hittar det. Ja, den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv ska rädda det, säger Jesus. Så startpunkten här är hjärtat, verkligen. Och sen en sak till, ett par saker till jag vill säga. Det finns ett väldigt vackert och fint ord i Gamla testamentet, och det är ordet helhjärtat. Att göra någonting helhjärtat. Och i grundtexten där så är det shalomhjärta. Att man har ett shalomhjärta. Vad är shalom då? Ja, det är frid, va? Och det är en helhet. Att alla delar finns på plats. Inget saknas. Då har man shalom. Och alla de här delarna samverkar på något sätt till det bästa. Det är helhjärtat. Eller som folkbibeln ibland översätter, hängivet hjärta eller odelat hjärta. Det var en kung i Gamla testament som hette Asa. Levde ungefär 900 före Kristus och framåt. 41 år regerade han. Och det sägs om honom att han höll sig till Herren av hela sitt hjärta. Han var helhjärtad. Men det är intressant, för han avskaffade inte offerhöjderna. Och det var ett jättestort misstag att han inte gjorde det. Kanske egentligen en stor synd att han inte avskaffade offerhöjderna. Han kanske inte förstod bättre. Vi vet inte varför han inte gjorde det. Han var inte felfri i allt, men han var helhjärtad. Och Gud gav honom ett gott betyg. Han står så här, han gjorde vad rätt var i Herrens ögon. För han gjorde många saker rätt också. Men dock inte av helt hängivet hjärta. Det var Asa. Nej, förlåt, nu sa jag fel. Det var den andra kungen, Amasja. Han var helhjärtad. Måste jag få det rätt här? Nej, Asa var helhjärtad, men Amasja gjorde vad rätt var här sen, dock inte av helt hängivet hjärta. Så de var lite olika, de här kungarna. Så vad vill Gud egentligen helst ha? Vill han ha en person som gör allting rätt men inte har ett hängivet hjärta? Eller vill han ha en som har ett hängivet hjärta men som kanske gör en del fel och inte gör precis allt vad Gud vill? Ja, det är en svår fråga. Jag tror att Gud vill ha både och. Han vill att vi ska handla rätt, men inte utan ett hängivet hjärta. Eller hur? Så jag tror i Guds ögon att det här hängivna hjärtat är det absolut nödvändiga och förutsättningen. Och om vi misslyckas så är det ingen större fara. Gud väntar på oss. Han väntar in oss. Han ser till vår attityd. Va? Hela tiden. Det kan ju hända att vårt hjärta kommer långt bort från Gud. Det har mitt hjärta gjort många gånger. Vandrat bort från Gud. Och då kan man genom svåra omständigheter kanske, eller genom att man ser att de här avgudarna man har är tomma och bedrägliga, så kommer man tillbaks till Gud. Och då ser man att Gud står och väntar på oss. Som i Hosea, det står att han väntar på att Israel skulle komma till honom ut i öknen. Och där står det, så talar han till deras hjärta. Gud talar till deras hjärta. Och då restes en hoppets port, står det. Det är det mest hoppfulla som kan ske i våra liv. Att Gud kommer till oss, talar till oss och återupprättar relationen igen. Så att hjärtat får vara med. Den andra texten jag läste då, det är andra Korintherbrevet 6:11-13. Den där dagen när jag upplevde att Gud talar så starkt om den här öppenheten. Och då läser vi två texter där. Vi talar öppet till er korintier. Våra hjärtan är vidöppna. Ni har det inte trångt hos oss, men i era hjärtan är det trångt. Gör som vi, nu talar jag som till barn, och öppna också ni era hjärtan. Ge oss rum i era hjärtan. Vi har inte gjort orätt mot någon, inte skadat någon och inte utnyttjat någon. Det säger jag inte för att fördöma er. Jag har redan sagt att ni har en plats i våra hjärtan, så att vi både dör och lever tillsammans. Jag tycker den här texten är jättestark. Paulus älskade korintierna. Han gjorde så mycket för dem, hade betytt så mycket för dem. Men öppenheten var inte ömsesidig. Han upplevde det väldigt svårt faktiskt, Paulus. När han inte fick något gensvar för sin egen öppenhet mot dem. För det är när vi öppnar vårt hjärta för andra och för vad de har som vi växer tillsammans. Eller hur? Och det finns en modell för det här med församlingsväxt. Att vi får växa tillsammans. I Efesierbrevet 4:16. Så jag ska läsa det. Ser ni att vi är snart färdiga nu? Det blev inte så långt, Kristina. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder. Med just den kraft han ger åt varje särskild del, då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Det är så här i den här versen att Kristus ger oss olika gåvor, olika saker vi behöver, kanske olika personligheter. Allt kommer från honom. Vad gör vi med det? Ja, vi delar med varann såklart. Det är nästa steg. Vi delar det. Vad händer då? Ja, men då växer vi upp till honom, säger Paulus. Det är tre led i den här församlingsväxtmodellen. Från Kristus till oss, första. Vi delar med varandra, det andra. Och vi växer upp till honom, till mognad som gemenskap. Vi är inte till för att förverkliga oss själva bara. Utan vi är till för att förverkliga en gemenskap. Kristi kropp. Och då blir vi också förverkligade själva. Då mår vi bättre själva. När vi är med och förverkligar en gemenskap, eller hur? Så det är så viktigt det här, tycker jag, att vi behöver varandras tröst, vi behöver varandras vishet, vi behöver varandras omsorg, vi behöver varandras erfarenheter, kanske ibland varandras pengar. Vi behöver varandra på alla möjliga sätt. Och Gud har lagt ner den här ordningen i hela skapelsen, att man ger och tar. Ni vet de här fiskarna, putsarfiskar, har ni hört talas om, så där långa. De kommer ju och närmar sig de här stora rovfiskarna, och de är inte rädda, för de vet att rovfiskarna tar emot dem. Och då äter de deras parasiter, för annars kan fiskarna bli sjuka om de har för mycket parasiter. Och då blir de ju mätta, de här putsarfiskarna. Och de stora rovfiskarna, de blir av med sina parasiter. Det är att ge och ta, va? Och det är liksom, Gud har lagt ner det här på alla plan i hela skapelsen. Ingen är oberoende av någon annan. Och det gäller speciellt oss människor, vi som är så sårbara och svaga. Vi behöver ju varandras stöd hela tiden på olika sätt. Och i Romarbrevet 12:3, jag har inte skrivit upp det, så står det så här att ha inte för höga tankar om er själva, säger Paulus. Alltså tänk inte för högt. För om vi gör det, då tänker vi så här att ja, men då kan ju inte jag ta emot något av någon annan. Då vet vi ju allting ska vara redan. Och vi behöver ingen annans råd eller vishet eller tröst eller någonting. Och vi är oss själva nog. Så det är en väldigt farligt spår. Men Paulus hade kunnat skriva till oss svenskar lika gärna: tänk inte för lågt om er själva. Det gjorde han inte det, men han skulle kunna göra det. Och då är det också lika dåligt spår att komma in på. Att nej, men det är ingen som behöver det jag har. Det är ingen som lyssnar på mig. Det är ingen som tar mig på allvar och det jag kan ge. Det är också lika illa. Så det här med givande och tagande, det är liksom inbyggt i den här gemenskapen. För att det ska fungera. Och det är ju vi som kristna församlingen en modell för världen. Och man talar ju mycket om relationer nu för tiden. Jag läste en bok, två av våra barn är psykologer, och då tänker jag måste hålla koll på vad de läser. Och då läste jag en bok som heter Vi är våra relationer. Och den var skriven av en studiekamrat till våran son. Senaste forskningen inom psykologi handlar väldigt mycket om relationer. Ända från anknytningen när vi är små till mamma speciellt. Och hela livet så handlar det om relationer. Vi är våra relationer. Kanske inte hela sanningen, men det är en viktig sak. Ja, vi får vara observanta då, om vi ska avsluta kort bara. Det här med hjärtedörren. Finns det en dörr till hjärtat? Ja, jag tror det. Som Gud vill komma in i och som där vi får släppa in andra människor. Men jag tror att det bara finns en dörr. Det är inte så att Gud kommer i en dörr och andra kommer in i en annan dörr. Släpper vi in Gud i hjärtat, ja, men då öppnar vi för andra människor. Släpper vi in andra människor i hjärtat, eller stänger vi för andra, så stänger vi för Gud. Alltså, om det bara finns en dörr, så är det så viktigt att vi har ett öppet hjärta och inte var som de här korintserna som stängde sitt hjärta. För jag vill i alla fall i mitt liv att mitt hjärta ska rymma många fler och att det ska vara ett öppet hjärta. Ska vi be tillsammans? Herre, det finns ingen fördömelse i det här orden, utan det är bara glädje här att vi får komma till dig och att du har öppnat ditt hjärta för oss en gång för alla. Och du tar emot oss precis som pappan i berättelsen om förlorade sonen, så står du där och väntar och sträcker ut dina händer och kommer och omfamnar oss. Tack att vi alltid får komma tillbaka till dig. Och Herre, vi vill leva nära dig. Vi vill leva nära ditt hjärta och vi vill att du ska vidga våra egna hjärtan så att vi blir öppna för dig och för varandra. Herre, förbarma dig över oss och ge oss nåd att älska dig av hela vårt hjärta, av hela vår själ, vår varelse och av hela vår kraft. Både finansiella resurser, sociala resurser, vad det än är för resurser, så vill vi använda dem när vi älskar dig och våra medmänniskor. I Jesu namn. Amen.